Det är som om vår värld jorden, Tellus, är omringad av overklighet. Som om all materia runt omkring oss är otillgänglig. Han lämnade sin egen kropp, såg sig själv utifrån. Han blev bortförd av vad? En energi, sig själv eller en rymdvarelse? Jag har träffat en man som vi väljer att kalla för Roy, då han vill vara anonym. Åtminstone så känns det som att vi träffats efter vårt 3 timmar långa detaljerade samtal om 2 alldeles unika upplevelser. Jag, Sebastian Krantz, kommer i dagens avsnitt återberätta Roys historia om vad som hände honom under kurragömman i 8 års ålder samt en sensommarnatt 2015. These are extraordinary times. And we face an extraordinary challenge. Jag ligger där på min mjuka filt en sensommarkväll och stirrar upp mot universums oändliga djup. Jag trycker till på hemknappen på min iPhone för att se vad klockan är. Med mig har jag en teleskopkikare och en timelapse-kamera. Jag ska fånga stjärnornas skimrande sken i natt. Jag ska fånga månens kratrar och jag ska sitta här hela natten ensam. En timelapse-kamera tar x antal bilder per sekund under flera timmars tid om man så önskar. På så sätt så kan man sätta ihop dessa bilder till en mycket vacker film där man kan följa solens uppgång och molnens färd. Mitt namn är Roy och jag är en rymdgalen individ med många års erfarenhet av galaxer, farkoster, planeter och meteorer. Faktum är att jag lagt ner nästan halva mitt liv på att själv forska om rymden. Det kanske låter onödigt när jag säger att jag på sidan av det är en helt vanlig bilförsäljare utan någon vidare chans till astronautyrket. Men det blå om dagarna och det svarta om nätterna ovanför oss fascinerar mig något oerhört. Det är som att jag blir tillfångatagen av intresset och inte kan slita mig loss. Men en natt och många dagar så skulle min ensamhet få besök. Jag kommer kanske aldrig behöva tänka att jag är ensam längre. Inte du heller. Jag minns tillbaka till när jag var en ung pojke. Så där mellan 6 och 12 år gammal. En klasskamrat och jag brukade ofta sitta och prata om rymden. Och han fick då och då en mycket stark overklighetskänsla när vi gjorde det. Känner ni igen er? Ja, det var som att han blev paralyserad och skräckslagen. Han pratade om att han kände hur han nästan svävade iväg och såg sig själv utifrån. Allt runt omkring honom blev overkligt. Rymden var för stor för att förstå och det gjorde honom rädd. Till slut så blev vi förbjudna att prata om rymden när jag var hälsade på hos honom. Hans mamma tyckte att det var onödigt att vi skrämde upp oss själva så där mitt på ljusa dagen. Men mitt rymdintresse skulle bestå. Genom hela skoltiden så lade jag ner extra energi om jag fick chansen att arbeta med någonting som hade med rymden och planeter att göra. Jag är idag 44 år gammal och minns tillbaka på mina ungdomsår som ganska kontroversiella när det kom till mina idéer om huruvida vi var ensamma eller inte. Det har ju alltid pratats mycket om den yttre världen, om meteorer som ska slå ner på jorden, om månlandningar och resor till Mars. Ja, och såklart om UFOn och flygande tefat. Jag minns så väl i detalj min första iakttagelse. Jag var då runt 8 år gammal. Min moster bodde en bra bit utanför city där jag, mina syskon och mamma och pappa var bosatta. Vi levde ett storstadsliv i Göteborg och fick sällan smaka på lantlivet. Så de få gånger som vi fick åka ut till min moster så var det lite som en upplevelse som man alltid kom ihåg. De långa och breda gropiga grusvägarna, doften av sommarregnet som landat på ny asfalt, ljudet av tuppar och vinden som grep tag i buskar och träd. Vi befann oss på övervåningen i den stora röda gårdsvillan. Jag, mina systrar och mina kusiner. Där nere lagade de vuxna mat och vi fick snällt antingen vara på övervåningen eller spendera väntetiden utomhus. Nu ska vi vuxna prata lite. Säg så, ut och lek med er. Ja, det där var en fras man ofta hörde mamma eller moster säga när de tyckte att vi var lite väl livliga där inne. På den stora trädgården fanns en gunga bunden i en gammal ek och runt omkring betade kor och islandshästar. Vi lekte kurragömma ofta. Så fort vi kom på idén så blev allt spännande där ute i sommarljuset. Det var som att man kittlades av känslan av att vara jagad. Att någon liksom letade efter en. Och när som helst, när man som minst anade, kunde dyka upp. Jag började räkna. Jag ställde mig in till den stora eken och borrade in ansiktet i händerna lutandes mot barkstammen. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 59, 60. Jag räknade en minut. Ja, så mycket visste jag att en minut bestod av 60 sekunder, även om jag var värdelös på matte, säger Roy och skrattar under vårt samtal. Jag vände mig snabbt om för att kanske kunna se en glimt av de andra fyra som kunnat gömma sig vart som helst på den stora gården. Fast vi hade sagt att man bara fick använda sig av det som fanns utomhus och alltså inte gömma sig i stallet då jag var lite rädd för hästarna där inne. Men jag såg ingen runt omkring mig och började leta. Jag smög längs med husknuten för att snabbt hoppa fram runt hörnet. Stod det någon där så var det extra roligt om man kunde skrämma den samtidigt som man hittade personen. Jag gick en bit på grusvägen mot parkeringen och tittade bakom ett gammalt dass. Ingen där heller. Jag hörde något. Det ven till bakom mig. Snabbt vände jag mig om igen för att se efter vad det kunde vara. Jag såg ingenting framför mig. Men ni vet när man ser någonting i ögonvrån som rör sig. Så var det. I mitt högra synfält tycktes jag se någonting rotera i mycket hög hastighet. Lite som en takfläkt. Fast det är mycket, mycket större storlek. Jag såg hur någonting liksom flaxade eller roterade ovanför mig och jag vände mig försiktigt om för att lyfta blicken. Om det så hade varit världens största helikopter så hade jag sett och förstått det. Men här var det tydligt någonting annat som svävade där ovanför mitt blonda huvud. Nu kunde jag tydligt se hur saken som snurrade bildade en cirkel, en ring och en kapsel. Helt klart så var det ett tefat som jag observerade där i skyn. Jag var ju bara cirka 8 år gammal och hade ännu inte riktigt fått nys om sådana där. Så jag stod blixtstilla och tittade förvånat. Inte rädd. Jag glömde bort den susande vinden, mina kusiner och mina systrar som gömde sig någonstans där på gården. Idag tror jag mig veta vad som faktiskt inträffade. Det kan låta osannolikt, men jag har genomgått en välbeprövad teknik för att återfå mitt minne. Sedan den händelsen och under hela mitt liv, samtidigt som mitt rymdintresse följt mig, så har jag samtidigt varit ganska andlig. Inte på ett sätt så jag tror på spöken, gastar och demoner, men jag tror på energier och ett inre djup. Jag började läsa på om hypnos redan vid 25 års ålder och har sedan dess blivit hypnotiserad flertalet gånger, senast för bara någon vecka sedan. De första gångerna hände inte så mycket. Det var mer som att jag var väldigt avslappnad och kände mig utvilad efteråt. Men jag minns väl när jag blev hypnotiserad för att minnas tillbaka och den där dagen dök upp. Plötsligt kunde jag minnas detaljer och få bilder i mitt huvud som jag aldrig sett eller tänkt tidigare. Det var som att någon hade råkat radera min hårddisk där inne, som nu blev reparerad. Jag minns det så långt tills jag står där under tefatet. Men sen är det sista jag kommer ihåg att de andra barnen ropade på mig och väckte mig ur situationen och tefatet var plötsligt borta. Då sa de att jag hade varit borta jättelänge och ingen förstod varför jag bara hade stått där utan att röra en fena. Men under hypnosen framkom någonting annat. Jag hade inte bara stått där, jag hade träffat något eller någon. Ovanför mig ser jag hur den stora mörkgrå farkosten rör sig närmre mot marken. Under mina fötter finns bara gräs och cirka 40 meter framför mig finns ett stort öppet gärde. Jag vet inte hur jag ska förklara synen. Den landade inte utan den bara stannade upp. Det såg otroligt konstigt ut. Nästan som att någon pausat ett föremål i en film där bakgrunden fortfarande rör sig. I minnet så börjar jag närma mig farkosten med små steg. Jag smyger fram och allting runt omkring mig är tyst. Jag kan endast höra dova fragment av linan som slog mot flaggstången. Annars var jag fullt fokuserad på att komma fram till tefatet som svävade i luften, helt utan landningsställ eller liknande. Plötsligt så lyser någonting upp och jag slutar gå. Det är inte en sån där stråle som i filmer som sänder ner utomjordingar, utan bara ett mycket starkt ljus framför mig. Jag bländas och jag är tvungen att blunda för ett ögonblick då det plötsligt försvinner. Och när jag öppnar ögonen så står där en fullt främmande varelse och stirrar på mig. Minnet är ganska diffust här, men jag minns den nästan som en alien tagen ur en IT-affisch. Fast mycket, mycket lägre och robustare och snäppet mer skrämmande. Hastigt därefter återkommer jag till minnet av att mina vänner ropar på mig. Jag vaknar upp ur situationen och därefter är mötet över. Vi kan inte bara ignorera det faktum att tusentals människor upplevt liknande saker och med liknande detaljerade beskrivningar. Både hur dessa farkoster ser ut men också hur varelserna ser ut. Jag och Roy tar en paus. Vi ska höras igen om några minuter. Jag måste sätta mig ner och analysera vad det är jag nyss har hört. Jag funderar på om det kanske är så att man kan vara utvald. Är det lite som att vissa personer är mer mottagliga än andra? Eller handlar det bara om en slump? Det är fascinerande och spännande när man inte riktigt vet hur det ligger till. Det är nog lite som Roy berättar, att det kan väl inte bara handla om fantasier tagna ur det tomma intet. Hjärnan kompenserar normalt för tidsskillnader. Skulle det bli något fel i denna kompensation så kanske sinnesintrycken matchar mot intryck på andra håll och en igenkänningssignal sänds ut. Men detta skulle väl inte ge värre effekt än att man till exempel står och tittar åt ett håll. Om det man tittar på inte ändras allt för mycket så finns ju minnet av vad man ser kvar och man borde kontinuerligt känna igen situationen. Så varför vittnar Roy, precis som andra människor, om att man ibland glömmer bort de här händelserna? På UFO Sveriges hemsida så kan man läsa om en man som upplevt en liknande händelse. Han såg hur ett tefat landade och säger sig till att ha talat med en utomjording. Detta ska ha hänt honom flera gånger och också i Roys fall så kommer han uppleva någonting liknande. Men den här gången mycket nära vårt 2017. Året var 2015 och vi kastar oss tillbaka till den där sensommarkvällen då Roy skulle fotografera himlens nattliga skådespel och solens uppvaknande. Jag har gjort det här så många gånger. Suttit på en klippa på en strand eller i mitt fönster och kikat ut mot skyn. Sedan jag upptäckte det här med timelapse-kameror så blev det ännu roligare eftersom jag kunde fånga allt. Men det räckte med att se en stjärna tändas och försvinna när morgonen kom. Den här kvällen hade jag valt ut en plats som jag inte befunnit mig på under hela 18 år. Huset var inte rött längre. Stallet hade rustats upp, men gärdet där jag mötte den där varelsen när jag var 8 år finns kvar, lika orört än idag. I huset bor numera inte någon på heltid. Det såldes och används som sommarhus av någon familj. Jag tog tillfället i akt och använde mig av vår allemansrätt och åkte dit. Jag hade inte en tanke på att jag skulle få se någonting igen. Jag ska nog erkänna att jag nästan tvivlade på mig själv ibland när jag mindes tillbaka till den där dagen när jag var 8 år. 10 meter ifrån mig stod min V70 parkerad. Jag brukade göra såna här utflykter själv då och då, och bilen var en perfekt sovplats. Jag slog mig ner där på filten. Med mig hade jag ett stormkök och några paket nudlar. När jag riggat upp min kamera och min teleskopkikare så åt jag en bit mat, och därefter var det bara vänta och det totala svarta mörkret. Vill du själv observera rymden under natthimlen? Med en fältkikare eller ett teleskop med en stadig hand eller stativ så kan du följa Jupiters 4 månar från morgon till morgon. Callisto längst ut, Ganymedes, Io och Europa ligger en rad in till Jupiters runda gula skiva och byter plats med varandra allt eftersom de kretsar kring planeten. Venus lyser starkare än någon annan himlakropp, med undantag för månen och solen. Mot en mörk himmel ser den stor ut, men planeten ligger långt bort och borde väl se ut som en punkt. I teleskop är Venus en fin stjärna, upplyst bara på ena sidan av solen. Men i ditt öga så ser du en sprakande, skiftande stjärna med taggar. Vad beror det på? Svaret är att när du ser på Venus så är det ditt eget öga som du ser. Din bild av Venus är din alldeles egen. Den skapas av en kombination av ditt ögas lins och pupill och även eventuella glasögon eller kontaktlinser. Taggarna skapas av de så kallade saturlinjerna inuti ögonlinsen, ställen där linsens böjning ändrar sig. Det står det på populärastronomi.se. Jag såg blinkande flygplan susa förbi i min kikare och min kamera fångade solens nedgång. Det blev mörkt och jag tände min fotogenlykta som jag hade med mig. Ibland kunde jag tända en eld, men det förstörde lite av mystiken. Det var som vackrast i totalt mörker. Runt omkring mig kunde jag höra kvistar brytas då och då. Kanske var det ett rådjur som gick på kvällspromenad i jakt efter mat. Luften började kännas fuktigare och myggen samlades runt det gula ljuset ifrån lyktan. Det kan inte ha tagit mer än ett par timmar innan det började hända mystiska saker med min kamera. Den började stängas av. Det var irriterande eftersom det skapade hopp i timelapse-filmen och det brukade aldrig hända annars. Jag fick slå på den igen och lät den stå och ticka. Den var inställd på en bild var 5:e sekund. Kameraljudet ekade nästan i den tysta natten. Men så plötsligt så stängdes den av igen. Och när jag skulle slå på den så var batteriet urladdat. Jag visste att jag hade behövt byta ett batteri under natten, men nu skulle jag inte hinna fånga morgonen eftersom det här redan tagit slut. Jag förstod inte hur. Jag minns så väl att det var fulladdat när jag satte i det. Jag fick helt enkelt sätta det i laddning på en liten portabel ladddosa och använda det andra fulladdade batteriet så länge. Men det gick inte mer än 20 minuter innan det batteriet också tog slut. Jag blev förbannad. Jag hade kört i över 2 timmar för att komma hit och hade ingen lust att åka hem igen. Så jag bestämde mig för att packa ihop mina grejer och lägga mig för att sova i bilen. Låta batterierna ladda under natten och gå upp tidigt för att åtminstone filma soluppgången i den vackra naturen. Och då var klockan runt 01. Jag hade fällt ut baksätet och med mig hade jag en rejäl madrass, en sovsäck och en mjuk kudde. Jag lät en liten glipa av framrutorna vara öppna så frisk luft kunde strömma in där jag skulle sova. Jag slog igen dörrarna och började fippla med mobilen en stund då jag plötsligt hörde ett mycket underligt ljud där utanför. Ja, faktum är att jag till och med hann spela in det. Vi lyssnar på Roys ljudupptagning. Jag rös till i hela kroppen. Som om en film spelades upp i mitt huvud så mindes jag tillbaka till den där dagen då vi lekte kurragömma. Jag kände igen det där ljudet så väl. Jag visste att det var det flygande tefatet. En okänd rymdfarkost befann sig utanför min bil i den ensamma natten. Jag försökte vara diskret samtidigt som jag tittade ut genom fönstret där jag inte kunde se någonting. Samtidigt hörde jag hur ljudet kom närmre. Jag fick smått panik. Jag visste ju inte vad som skulle hända. Jag fumlade efter mina kläder och skor och försökte klä mig så fort jag kunde, liggandes där i kombin. Och så plötsligt blev det tyst. Utanför var det verkligen mörkt den här natten. Efter att ha stirrat in i en ljus mobilskärm så var jag som bländad. Jag visste att det skulle dröja flera minuter innan mina ögon skulle vänja sig vid det där mörkret och eventuellt kunna se fragment av vad som kunde befinna sig där ute. Jag öppnade försiktigt dörren, tände min ficklampa och föll ihop. Jag landade hårt med ena delen av mitt huvud mot dörrkanten på bilen och svimmade av. Om du ofta minns dina drömmar så vet du hur det både kan vara mycket läskigt eller otroligt trevligt och fint. Det jag nu fick uppleva var en total blandning. Jag ser mig plötsligt utifrån. Hur något gråaktigt lyfter upp mig i långa armar. Varelsen hade ett stort huvud som såg alldeles för tungt ut för den taniga kroppen. Jag blev placerad på någon typ av bår och lyftes sedan in i vad jag vill kalla för ett främmande rymdskepp. Jag minns mycket tydligt ljuset där inne. Mer som ett naturligt dagljus. Jag försökte blunda, men jag kunde känna hur det var som att någon tryckte till in till min handled. Mina fingrar ryckte samtidigt i takt med varandra, som om de fick små elektriska stötar. Doften glömmer jag aldrig. Det luktade blött, liksom vatten, som när man står in till en stor sjö. Inte hav, utan mer sötvatten blandat med en metallliknande doft. Och allt runt omkring mig kändes oerhört mjukt och tjockt. Syret var annorlunda. Plötsligt så lyftes jag upp, inte av någon eller något, utan av mig själv. Jag började utan tvekan sväva. Inte högt upp i luften, kanske bara någon centimeter eller så, men jag svävade. Under hela episoden så kunde jag inte röra mig. Jag var som fastkedjad i mina egna tankar och syner. Rädslan inom mig steg till den grad att jag började få fullständig panik. Med en bula i pannan reser jag mig snabbt och ser mig omkring. Det är ljust ute. Jag känner på doften och luften att det måste vara tidig morgon. Bildörren står vidöppen och sovsäcken har jag råkat slita med mig, hängandes i min högra fot. Oavsett om jag svimmade av mig själv eller inte så blev jag bortförd den där natten. Jag vet det så säkert som att jag lever på denna jord. Det kanske inte är farligt överhuvudtaget, Men jag vet att jag aldrig är ensam. Om jag så vill tro att jag är på en säker plats, som i min bil, i mitt hus eller på en joggingtur i skogen. Någonting där uppe vet mycket väl om att vi existerar. Och kanske möter du också en gråaktig, liten varelse med långa armar en sensommarnatt ute på landsbygden någon gång. Vi har lyssnat på Roys berättelse om ett möte med en rymdvarelse. Källor till avsnittet är Roy han själv och populärastronomi.se. Du har lyssnat på UFO-podden med mig, Sebastian Krantz, och vi hörs igen nästa vecka. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Play.